A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Årets vinnare är Tess Olofsson och Andreas Ekberg.
Tess Olofsson har under 2018 visat en hög och jämn nivå på sitt domarskap. Inte endast i damallsvenskan, utan även internationellt med EM-slutspel för U19 som det största. Tess har också under året som första kvinna dömt matcher i herrarnas division 1. Även detta med höga betyg.
Två år i rad har Tess Olofsson blivit utsedd till årets kvinnliga domare. Faktum är att hon har fått priset 3 gånger och redan 2015 när hon fick det första gången hade hon börjat döma seniormatcher ute i Europa efter en rad damallsvenska matcher. Därefter har hon klättrat i systemet och för en dryg vecka sedan blev hon första kvinna att döma en match i herrarnas superetta. I den här intervjun berättar hon att siktet är inställt på att få döma allsvenskt för herrar inom ett par år. Men hon medger också att hon och en del kvinnliga kollegor upplevt ett visst motstånd mot att avancera inom herrfotbollen.
I början så var det såklart tufft för att det blev ju lite att man tilldelades matcher men kanske inte fick den coachingen som man önskade.
Och i podden pratar vi om generationsväxlingen inom den svenska domarkåren.
Det tar ju tid innan vi kan få fram nya, till exempel Jonas Eriksson.
Och givetvis berör vi fotbollens hetaste potatis. VAR, Video Assistant Referee.
Det är klart att det finns ju många fördelar med det. Men lite det också med den mänskliga faktorn att inte plocka bort det när man ser någonting på planen.
Utöver detta talar Tess Olofsson om bemötandet hon fått inom herrfotbollen. Om vad den nyligen pensionerade Bibiana Steinhardt betytt som förebild. Om hur hon jobbar med fysiken för att hålla jämna steg. Och hur hon hanterar den kritik som kommer med yrket. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
32.
Bor?
Strax utanför Piteå.
Familj?
Gift.
Utbildning?
Polisutbildning.
Lön?
Ja, svårt. Medel kanske.
Vad kör du?
Jag kör en Passat.
Vad läser du?
Sporttidningar.
Vad tittar du på?
Matlagningsprogram.
Vad lyssnar du på?
Väldigt blandat.
Vad spelar du på? Det kan vara allt från instrument till hästar till tv-spel.
Trumma, men det var jättelänge sedan.
Vem är för dig världens bästa domare?
Just nu på tjejsidan är det ju Stephanie Frappin.
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
Har faktiskt inget favoritlag. Tittar mycket fotboll överlag.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Det är väl U19, flicklandslaget.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det kan ju ha varit Island, Brasilien när jag dömde där inför 7,500 i publiken.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Ja, Hansen säger väl alla kanske, men det är väl fortfarande vårt största dilemma.
Vem är din förebild?
Det har varit Bibiana Steiner och Jenny Palmqvist under väldigt många år i min tidiga dömarkarriär.
Vilken är din favoritfilm?
Den var svår. Jag har nog inget på rak arm. Step Up tror jag den heter.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Ja, hemma kanske någon gång. Ska jag iväg?
Om vi tar bort idrott och hälsa tror jag ämnet heter numera. Vilket ämne var du bäst på i skolan?
Matte och idrott höll jag på att säga, men matte.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, det var i helgen efter att jag hade den första Superettan-matchen.
När grät du senast?
Ja, det var också i helgen. Mycket känslor.
Vi börjar med en tjej som skrev historia ikväll, nämligen Tess Olofsson. Hon blev den första kvinnliga domare att döma en match i Superettan. Det skedde när Akropolis mötte AFC Eskilstuna. Och det blev en målrik historia. Oskar Pettersson tryckte in 1-1 efter en snygg framspelning. Och kort därefter blåste Olofsson för frispark. Marcus Haglind Sangré nickade in ledningsmålet. Akropolis vann den här matchen med 3-2.
Ja, du är ju själv inne på det i fakta, utan du dömde ju Akropolis och AFC Eskilstuna. Första kvinna att döma en herrmatch då i division 2, eller Superettan som det heter. Hur var det?
Ja, men det var väldigt skoj att kliva ut på planen och döma den matchen. Tyvärr ingen publik, men ett härligt team och två bra lag på planen.
Ja, hur är det att döma utan publik?
Jag tror inte man tänker så mycket på det under matchens gång, för då är det ju ofta väldigt intensivt så man hinner inte fundera så mycket. Men framförallt vid line-upen och så blir det ju när man står och tittar mot läktaren, så syns det ju att det saknas något.
Du har ju fått uppmärksamhet. Vad har du fått för feedback?
Nej, men det har väl varit mycket positivt att de tycker det är kul att man tar klivet och så att många positiva komplimanger.
Och så spelarna?
Nej, men Akropolis har ju dömt tidigare i division 1, så att de kände ju igen mig och tyckte att det var kul för mig att jag hade tagit nästa kliv. Eskilstuna var ju många nya ansikter och så, men de var positiva och bara till och med ursäkt vid något tillfälle efter matchen, för att det blir ju under stridens hetta att man kanske skriker någonting eller får lite skit.
Ja, och får man då skit för att man är kvinna? Riktar de in sig på det? För att man kan ju inte, jag misstänker att man kanske inte alltid kan kontrollera det i stridens hetta.
Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är ju kanske på ett dumslut eller att man inte får med sig en hörna som man kanske borde ha fått eller så. Så jag upplever inte att det är för att jag är tjej eller kvinna, utan snarare mer att man är dummare och det.
Du har ju varit fjärde domare i Allsvenskan. När dömer du en allsvensk herrmatch? Dammatch har du ju dömt många.
Det får vi väl se. Det är ju såklart ett mål i framtiden och förhoppningen är ju inom ett par år. Sen kan det ju ta längre tid, för det är ju hög konkurrens på här sidan.
Vad får du för signaler från de som bestämmer? Stefan Johannesson, Martin Ingvarsson, som har olika positioner i domar-Sverige på här sidan.
Inga speciella, mer än att vi är ju fyra som konkurrerar om kanske en eller två platser, så att det är hård konkurrens och som sagt gäller att prestera varenda match.
Det är ju också fystester, hur hanterar du dem? Det är, ibland har ju de lyfts fram som ett hinder.
Nej, men det är hela tiden att jobba framförallt med sprinten, för blir man snabbare så kommer det också krävas mindre konditionsmässigt på matcherna. Så att det är bara att utveckla explosivitet, köra mycket sprintträning och ha en variation i träningen.
Ja, vad känner du annars står i vägen för att du ska nå till herrallsvenskan?
Jag ser väl inte några hinder så, utan det är som sagt att förhoppningen är ju att prestera liksom bra på matcherna, prestera på fystesterna, och sen gäller det att ha lite tur och lite flyt också.
Finns det någon skillnad på att döma herrar och damer? Och i så fall, vad är skillnaden?
Det beror väl lite från match till match. Ibland kan det vara högre tempo i vissa här matcher. Det händer kanske mer fler situationer att bedöma. Men sen är det mycket beroende på vilket underlag, vilka lag, vilket spel är i det. Och även då spelsystem och och så. Så att, svårt att jämföra. Det kan
Varför är det svårt att jämföra? Det är ju ändå fotboll som fotboll på något sätt.
Nej, men det blir ju lite framförallt tabelläget. Så att har man då ett toppmöte i en serie så kan ju det vara en alltså, riktigt, riktigt tuff match. Men samtidigt så kan det också vara, alltså, även om det är bottenstriden. Så att det är många tuffa matcher. Och...
Är det fler så på här sidan än på damsidan?
Nej, jag tycker faktiskt att kvaliteten är väldigt bra på damsidan också. Högre tempo och många skickliga spelare och tekniska spelare. Så att det går ju fortare.
Hur blir man bättre på att liksom hantera allt från fysik till situationer? Är det bara att döma mer och mer?
Jag tror en blandning. Dels är det ju erfarenhet såklart. Men sen även att man tittar mycket fotboll. Både på tv men även live. Att se andra dömare och se hur de jobbar. Sen får man ju många tips från våra coacher, observatörer och instruktörer. Som man tar med sig. Och sen att även se sig själv. För det man får som tips kan man då se att man gör det. Så är det ju lättare att omsätta det sen. När man har fått någonting till sig och känner igen det. För blir man medveten om det så tror jag det blir lättare att jobba med det.
Hur mycket har man igen av att man har dömt flera matcher i Division 1 till exempel? Att man känner ett lag som du hade dömt Akropolis tidigare. Hur mycket har man igen av det? Att man dömer samma lag flera gånger?
Jag tror att det kan vara mycket positivt just att man lär känna kanske laget och vissa spelare. Man kanske vet hur de ställer upp vid hörnsituationer eller fasta situationer och frisparkar. Och sen just det här att vinna spelarnas respekt. Och det blir ju lättare också. Känner de igen när man har dömt dem några gånger så blir det lättare att vinna deras förtroende.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This will be the first Bundesliga match ever to be taken charge of by a female referee. Bibiana Steinhaus will be our match official. The referee played on, and it's a brilliant call by the looks of things. That is the full-time whistle. Bibiana Steinhaus brings her first Bundesliga game to a close.
Om man tittar ut i Europa så finns det Bibiana Steinhaus som ju överraskande slutade nu. Man vet inte riktigt varför, men hon har ju dömt i Bundesliga och Stephanie Frappard som dömde UEFA Supercup. I Sverige slår vi oss ofta på bröstet att vi är så jämställda och härliga. Ändå är vi efter på det här området. Varför?
Jag har väl inte funderat så jättemycket på det, utan jag har väl mest fokuserat för egen del att nå mina mål och drömmar och hela tiden jobba och ta en nivå i taget. För det tar ju tid att etablera sig i en serie innan man sen kan ta nästa kliv. Så att, vi har ju inte haft någon som har kanske satsat på damsidan tidigare. Vi har haft väldigt många duktiga damdömare som har nått ut långt i Europa och även dömt VM och OS och Champions League och så.
Då flikar man ju in, vi vet ju att vi har sedan länge professionella härdomar. Varför har man inte sett till att skapa samma förutsättningar för damdomar?
Bra fråga, men det blir ju lite där att de jobbar på det och det kommer ju säkert tids nog göra det.
Ja, för att på något sätt så är det ju att ännu så länge har man inte då, ni delar på två heltidstjänster. Ni är
några, ja, precis.
Blir du inte frustrerad om man inte har samma förutsättning?
Nej, det blir jag faktiskt inte, utan mer att bara fortsätta göra det jag tycker är roligast och döma fotboll och sen fokusera på matcherna och sen ta ett steg i taget.
När man läser på lite så sa du att för 5 år sedan trodde jag inte detta var möjligt. Det liksom inte funnits någon tjej. Vad är det som har ändrat som gör att du plötsligt tror att det är möjligt?
Det var väl framförallt Bibiana som, när jag såg henne, att hon klev in på högsta serien i Bundesliga och fixade väldigt, väldigt bra. Och sen även då förra året när jag satt på samlingen nere i Zagreb i Kroatien och Stephanie Frappart fick höra att hon skulle döma Supercupfinalen. Det gjorde att den drömmen som har funnits där i bakhuvudet, det blev helt plötsligt att man kunde ta på den.
Vad har de som har gjort att de har nått den högsta nivån?
Men jag tror disciplin, engagemang, fysiken. Båda två har ju klarat herrarnas fystester och sen har de ju mycket erfarenhet med sig i bagaget.
Hur mycket måste man träna för att klara de här fystesterna?
Att klara fystesterna, har du bra grundkondition och är duktig som sprinter, så klarar du absolut fystesterna utan att ligga hårdträning 2 veckor innan. Men jag tror att det viktigaste är att träna för att klara matcherna, inte bara klara fystesterna, för det är matcherna som sliter och som är tuffa.
Det är ju ändå så att, om jag säger till mitt yrkeskategori, att kvinnor kan vara hårda ansatta där när de bevakar fotboll. Och jag menar, vi såg bara häromdagen Sergio Aguero i Manchester City som tog lite på assisterande, eller liksom, han ville väl, det går Sian Messi-Ellis, det går säkert att diskutera på olika sätt, men just att vara kvinna och vilja döma herrar, hur ser du på det?
Nej, men jag tycker att det är upp till var och en. Vill man satsa så spelar det ingen roll om man är kvinna och vill döma herrar eller om man är man och vill döma kvinnor, utan att det viktigaste är att man gör det man trivs med eller tycker är roligt.
För att vi hade ju på fotbollskanalen, min kollega Andreas Sundberg gjorde det här, ett jobb i här om året, om liksom att en del kvinnliga domar känt motstånd för att avancera inom herrfotbollen. Hur har du upplevt det?
Nej, men i början så var det såklart tufft, för att det var kanske inte många som var medvetna om att man ville satsa på här sidan. Utan det blev ju lite att man tilldelades matcher men kanske inte fick den coachingen som man önskade. Men sen på slutet här så har jag absolut känt både stöd och fått liksom hjälp, fått bra matcher och haft en bra dialog med herrcoach och damcoach för att de ska kunna matcha och att man inte dömer för många matcher i veckan utan hinner ladda om mellan.
Varför tror du det är så laddat?
Men det är klart, just det här att vara ny tjej i en serie, att det blir lite speciellt för att man inte har sett någon tidigare. Men med tiden tror jag att det kommer bli mer normalt, eller vad man ska säga.
Hur är det att bli en någon som bereder ny väg, så att säga? Hur är det att vara den som öppnar vägen för fler kvinnliga domare?
Jag tänker väl inte så mycket på just den grejen, utan fokuserar mer på att prestera på matcherna och ha kul. Alltså döma fotboll, för jag tycker det är jäkligt roligt.
Går det att hålla allt det andra vid sidan? För jag gissar att ju högre upp man kommer, ju mer utsatt blir man liksom. Det kan ju vara både positivt, men det finns ju, kan ju finnas en baksida.
Ja, men absolut. Men sen är det lite så, vi är en stor domarfamilj och är fotbollsfamilj. Och man får ju mycket stöttning både från domarkollegor men även från spelare, ledare som hör av sig. Och även då, privat, familj och vänner. Och den stöttningen och sen även kunna hjälpa till och inspirera andra. Det är, än så länge så är det bara positivt.
Hur aktiv är du på sociala medier?
Inte speciellt aktiv.
Varför?
Nej, men det är väl ganska skönt. Det handlar mer om tid och kanske att jag inte är så engagerad i det. Jag gör hellre andra grejer och umgås med familj och vänner och tränar och sånt. Så det blir att man lägger mobilen åt sidan och fokuserar på det andra.
Du är ju polis vid sidan av att vara domare. Vilka likheter finns det i de uppdragen?
Nej, men det är utmaningar på båda sidorna, och jag som håller på med utbildning då inom polisen och håller på med bilkörning, så är det också den här regelkunskapen, att kunna det man håller på och utbildar i. Samma sak inom fotbollsvärlden, att kunna alla regler och vara påläst, för det kommer man långt på.
Hur balanserar du livet? Du jobbar lite i Malmö som polis, men jobbar som domare då över, inte bara över hela Sverige utan över hela Europa, eftersom du har internationella uppdrag, så bor du långt upp i norr. Hur får du ihop det?
Nej, men det, vi hade ställt till det lite i våras med corona och alla inställda flyg, men sen har man ändå kunnat kombinera det med videomöte och kunnat till exempel planera lektioner på distans. Man bokar banor och instruktörer också på distans, så att jag har i princip kunnat jobba hemifrån vissa gånger, och det är ju en fördel att man får ihop pusslet.
Jag lyckades fånga dig här på Arlanda mellan två flyg. Hur mycket är du i farten resmässigt?
Nej, men nu har det väl varit ganska mycket, och det har det varit sen serierna drog igång i mitten av juni. Då blir det ju i princip 1-2 matcher i veckan och en hel del resdagar.
Hur mycket måste du tänka på kost, sömn, den typen av grejer som vi, man ju lätt förknippar kanske bara med idrottare, kanske inte direkt med domar?
Nej, men det blir minst lika viktigt för oss. Det känns som att man äter och sover och tänker kanske som en elitidrottare. För har inte jag laddat upp dagen innan, kommer till en match och är lite halvtrött för man har sovit sådär, då är det klart att det påverkar. Det känns kanske benen, tunga ben, eller att man inte har någon ork för att man då har återhämtat sig för lite.
Du har ju blivit årets domare ett flertal tillfällen, 2019-2018. Vad är det du har... Vad är du nöjd med som du har uppnått?
Nej, men det är just att ta ett kliv, alltså nästa kliv upp, högre upp på här sidan, och sen då i damansvenskan även fått väldigt fina uppdrag internationellt. Så att det blir den här blandningen att dels få gå ut och göra det man älskar, men även då nå de här små delmålen.
Du har ju nått Champions League på damsidan, U-mästerskap och liknande. Vad saknas för att du som svensk ska kunna nå ett OS i Tokyo eller ett EM 2022?
Ja, men det blir ännu bättre att dels få erfarenhet och döma de här stora matcherna, men sen även specifika grejer, till exempel rörelsemönster, hur jag placerar mig vid fasta situationer, och sen även bli bättre på att bedöma situationerna. Hitta vinklar och även då titta mycket klipp på till exempel handsituationer eller målchans, straffsituationer, för att bygga det liksom bagaget man behöver med sig, ryggmärgsbeteende.
Det finns ju svenska herrdomare som har gått långt. Jonas Eriksson följer dock bort från VM 2018 innan dess. Hur mycket bollar man med de som har varit med tidigare?
Nej, men det blir ju framförallt, nu har vi kanske inte, det är för sista åren som vi har varit på samma kurser som herrarna, och det är ju jättekul att få utbyta erfarenheter med dem och även för deras synsätt på då när vi kollar klipp. Men sen på damsidan har det varit Jenny Palmqvist, och sen har vi ju tidigare då Maria Persson och Ingrid och de andra, alltså våra instruktörer nu, som också har varit med och dömt på väldigt hög nivå utomlands.
I Sverige på här sidan så har ju domarna fått mycket kritik, och både Martin Ingvarsson och Stefan Johansson har erkänt att man liksom hamnat lite i en generationsväxling efter Jonas Eriksson. Vad är din bild? Är det så att man på här sidan, för det känns ju lite också på damsidan att man hade ju ingen i VM till exempel i Frankrike, att svenska domare har hamnat i en generationsväxling, eller är det politik som gör att man inte har svenska domare?
Nej, men det är klart att det tar ju tid innan vi kan få fram nya, till exempel Jonas Eriksson, men vi har många av herrarna som ligger på väldigt hög nivå. Vi har Andreas Ekberg som ligger i grupp 1, och vi har ju även Glenn, och vi har Bojan och alla de andra killarna som kommer underifrån. Så jag tror bara, som sagt, tid.
Tror du man i framtiden kommer inte ha uppdelat det här och dam, utan att det kommer vara en grupp av domare helt enkelt?
Bra fråga. Det känns som att det kommer fortsätta att vara uppdelat, men vi får se.
Hur sätter du upp dina mål för framtiden?
Nej, men det är väl lite att man, till exempel när man ser ett VM hemma i tv-soffan, så växer ju någonstans en känsla att man vill vara där på plats. Och det är väl lite så man kanske sätter upp de målsättningarna och har de drömmarna.
Som många domare så har du ju säkert spelat själv. Hur är din fotbollskarriär?
Nej, men jag satt ju på bänken i damallsvenskan, men det var svårt att peta Caroline Jönsson, väldigt duktig landslagsmålvakt. Jag var ju målvakt, så att det var hög konkurrens. Och sen så hade jag problem med mycket skador, så i 20 års ålder så bestämde jag mig för att bara satsa som domare.
Ja, för du började döma redan som 13-åring. Vad lockade med det?
Nej, men det var, där fick vi frågan i den klubben jag spelade i om vi kunde ställa upp och döma på en cup som de arrangerade. Och då, sen efter den, så det var väldigt tufft. Dels var det ju mycket positivt från föräldrar och ledare, men det var också väldigt hårda ord vissa matcher. Och det gjorde väl någonstans att man kände att jag ville inte att det skulle knäcka mig, utan jag ville kämpa vidare.
Finns det någon hjälp av att vara polis där, utbildad polis, som ju också ibland får ta och känna av tuffa tag?
Det vet jag inte riktigt om man kan liksom omsätta det så på matcherna, utan det, jag tror bara att det är erfarenhet från tidigare matcher som gör att man sen känner sig tryggare i besluten man tar.
Som spelare, hur var du mot domarna?
Jag var nog den ibland som kanske klagade mest, och det var väl lite när man var längst bak då som målvakt och la en hand på bollen och sen inte fick frispark och de sparkade in bollen, så det är klart att ibland blev man lite frustrerad.
Hur viktigt är det att man som domare har den dialogen och känslan med spelare?
Jag tror det är väldigt viktigt, och det är ju samma när jag var målvakt, så var jag ju även dummare, och det gjorde jag kanske att man var påläst och kunde reglerna, och om det då inte blev så enligt regelboken, det var kanske då missnöjet kom. Så att jag försöker tänka på det och applicera det idag.
Många domare i Sverige vill gärna ha VAR, Video Assistant Referee. Vad är din inställning?
Det är klart att det finns ju många fördelar med det, just att inte matcherna kanske avgörs på ett mål som inte skulle ha varit mål, eller en straff som inte skulle ha varit straff. Men lite det också med den mänskliga faktorn, att inte plocka bort det när man ser någonting på planen.
Hans, var du själv inne på att varför är det så svårt att definiera vad som är hans och inte hans?
Nej, men ofta går det väldigt snabbt i situationerna, och då bedöma om armen är utanför kroppen i onaturlig position, eller om det är ovanför axeln, om det är en medveten rörelse, eller om det är att bollen söker handen. Det är många sådana begrepp som har förändrats med tiden.
Vilken regel tycker du annars är svårast?
Nej, men det är kanske de här nya nu, att det handlar ju lite om spelförståelse. Till exempel om det blir då en snabb frispark och man ska dela ut en varning eller ett rött kort, att då kanske avvakta om det blir den här uppenbara målchansen, så att man släpper. Men har man påbörjat proceduren så måste man ju fullfölja den, och då kan man ju inte tillåta den snabba frisparken.
Om man säger att domaren står ofta i centrum, får ju kritik från allt från media till spelare till publik. Hur mycket ska man som domare tåla?
Det är väl bra fråga det också, men jag tror man får väl bara ta med sig det som man snackar om i teamet efter matchen. Det man får som tips kanske från observatör eller instruktör, och sen göra en egen analys, och sen att man kanske lägger det andra bakom sig.
Alla gör vi ju misstag, även domare. Hur hanterar du ett misstag?
Ja, men ibland är det riktigt tufft, för har man då dömt en straff som inte skulle varit straff, eller tvärtom att man missar en straff. Så jag tror att man spelar upp den bilden väldigt många gånger i huvudet efteråt, och man går in och kollar på filmen eller videon, ser vad hade jag för position, vad kunde jag gjort annorlunda. Så jag tror man ältar det väldigt många gånger. Sen gäller det att släppa det, ny match och fokusera igen.
Hur hanterar du spelare och ledare i ett besviket lag?
Nej, men man får ju bara ha en öppen dialog med dem. De får ju uttrycka sina känslor eller sin syn på situationen, och själv så beskriver man ju hur man såg det. Och förhoppningsvis så kan man ju då lämna med ändå en okej känsla efter matchen.
Hur ser du på medias roll? Det blir ju ofta att vi belyser kanske misstag och liknande. Hur tycker du att man ska hantera det som domare?
Jag tänker att just att inte kanske ta det personligt, att bara tänka att alla gör ju misstag. Det är väldigt svårt att göra en prickfri match, och det är bara att försöka minimera alltså felbesluten, att försöka förbereda sig så att man tar rätt beslut på matchen.
Det finns ju emellanåt en diskussion, ska man prata i media som domare eller inte? Alltså då menar jag inte en sån här intervju, utan mer liksom efter en match där vissa gör det och andra inte, och internationellt gör man det ju absolut inte. Vad är din inställning där? Tycker du att man vinner något av att gå ut och säga jag gjorde fel eller?
Det är väl upp till var och en, och ibland efter matchen så är det så mycket, och framförallt då kanske omklädningsrummet så har vi kanske fyllt upp då i teamet och med observatör, som gör att det kanske inte finns läge just där och då att gå ut och prata. Men finns det möjlighet om man själv har sett det eller hunnit med analysen? Ja, men absolut.
Vad är tjusningen med att döma, som kanske man inte alltid förstår, eftersom om man är utifrån och man ser hur kritiserad ni kan bli?
Nej, men det är väl att få vara en del av fotbollen, göra sitt bästa, och man, ja, men det är ju både en fysisk och psykisk ansträngning. Men jag tror att går man då av planen och ändå känner att, ja, men idag gjorde man ändå en bra match, så tror jag nog att det vinner över de andra gångerna där man kliver av och känner att man har gjort kanske ett stort misstag.
Om du tidigare njöt av att du gjorde en fantastisk räddning, vad ersätter den kicken?
Nej, men det är ju just att inte ha liksom påverkat matchen eller tagit ett felaktigt beslut, utan kanske i princip varit osynlig och sen kliver man av matchen.
Är det bästa på något sätt, det gamla Wallenberga finansfamiljen, att man skulle verka utan att synas? Är det den bästa domaren i din värld?
Nej, men det är klart, alltså en domare kan ju också synas och ha gjort en riktigt bra match, så att det är ju, jag menar, en bra domare som leder matchen och har ett bra matchledarskap och så. Och sen just att man får en bra respons efter matchen från spelare och ledare, det stärker ju också ens känsla, att man då kan känna att, ja, men, att det är kul om man...
Ja, för att det är ju lätt att spelare och ledare klagar på er. Hur många kommer fram efteråt och säger väldigt bra match?
Det är faktiskt en hel del, och det är väl ganska skönt ibland, så att man då väger upp kanske det negativa man får höra.
Ja. Hur hanterar du någon som liksom går väldigt långt, är väldigt kritisk? Går det in genom ena örat och ut det andra, eller?
Jag försöker väl dels ta in det som kanske har sagts eller vad kritiken innefattar, och sen att man då har en dialog med sin coach och sina dumma kollegor. Det brukar hjälpa att få prata av sig och så.
Hur viktig är just en domarcoach och så för att man ska ta kliven?
De är ju oerhört viktiga, just för det blir ju lite som ens tränare. De hjälper oss att bli bättre, och sen är det ju även de tillsammans med andra i domarkommittén som bestämmer om man ska ta nästa steg. Så att de har en väldigt viktig roll.
Jag gissar att du som många kring fotbollen saknar publiken, men det finns ju ändå någonting om du når ditt mål och dömer allsvenskan, ett derby, och det är x antal tusen som skriker något nedsättande. Hur tror du att du hanterar det?
Jag tror inte att man kommer tänka så mycket på det, för när man är där alltså på planen i situationen, så hör man nästan ingenting runt omkring. Man hör bara precis de närmsta spelarna.
Har du förståelse för det också, den ilska som kan bli på läktaren?
Ja, men det hör man. Och samtidigt så brukar jag också tänka att det inte alltid att de kan fotbollsregler kanske. Och det är ju till exempel vissa dagar som skriker offside, och sen så vet man ju själv att det är kanske försvararen som har spelat bollen, och då blir det ju inte offside.
Så att bättre regler på alla plan helt enkelt.
Typ.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack så jättemycket.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker om podden, och alla önskemål, idéer, tankar, beröm eller kritik kan ni enklast mejla till mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.